Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henriksson, och min poddkompis Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi lyfta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Får vi säga äntligen? Jag tror det. För idag har vi förflyttat poddstudion till en av Umeås allra främsta vattenhål. Och gästas av, utifrån sin egen beskrivning på LinkedIn, en hemsk bartender. Men den meritlistan och den unisona hyllningsropen från alla håll tyder på det totalt motsatta. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Emil Åreng.
Tack, kul att vara med.
Vi ska inte sticka under stol att du är en önskad gäst av flera tidigare gäster. Så att därav det här äntligen utropet.
Vad roligt att höra.
Ja, men, och när vi tittar på din meritlista så kan vi verkligen förstå varför människor inspireras av dig. Vi har nu gjort ett försök att lyfta ut några delar av meritlistan. Så då tänker vi att vi nämner att du har varit en drivande kraft bakom barkonceptet på Duo, Open Closed. Att du var barchef på Grand Hotel i Stockholm. Att du har poddat med Måns Herngren och Adam Lundgren. Att du har skrivit böcker och skriver om drinkar för café. Och att du har arbetat med många kända spritmärken som Herny Jing, Mackmyra, Johnny Walker. Och sedan drygt 2 år tillbaka så driver du Facit Bar, där vi också sitter idag.
Fantastiskt. Det känns superkul att få vara här. Vi brukar inleda de här poddavsnitten med en faktaruta. Så att vi kör. Fullständigt namn.
Emil Sett Åreng.
Alltså Åreng vill jag säga. Jag tror det var Åreng. Det är någon,
ja, det där är det där.
Det är svårt.
Ja, men, nej, men du har helt rätt. Farsan la på ett apostrof på et för det skulle uttalas Åreng. Men nu har jag forskat lite det här, googlat. Och då insett att vi kommer från en liten by utanför Orsa som heter Årängens. Så att Åreng är nog egentligen korrekt, om jag ska vara helt ärlig. Men ja, tror jag. Men jag vågar fan inte säga.
Du säger själv Åreng.
Ja, men det är fast pappa sa det. Så jag vågar fan inte säga något annat. Ja, nej. Men han tog bort det apostrofet.
Han gjorde det?
Ja, jag vet inte varför.
Behöll betoningen.
Ja, ja, exakt. Jättekonstigt.
Ålder?
36.
Var är hemma för dig?
Oj, Umeå.
Kort svar.
Ja. Men jag kommer ju också från Bräcke, mitt emellan Östersund och Sundsvall. Det är fortfarande hemma när jag väl kommer hem. Men nej, Umeå är mitt hem.
Vad är kreativitet för dig?
Kreativitet är, för mig är det skapande liksom. Och skapa något från grunden. Eller ta något som någon annan har gjort och göra det ännu bättre. Eller se vad alla andra gör. Det kan vara allt möjligt. Det är så oerhört. Det är nog det bredaste, tror jag. Alltså kreativitet och vad man gör. Och vad man gör det till liksom. Och jävla vilket luddigt svar. Men det är så jävla svårt. För att jag jobbar ju bara med sprit och gästupplevelse och service liksom. Och där finns det också en kreativitet som jag nästan tycker, det var därför jag fastnade för det här liksom.
Jag tänker att du har gjort ett rykte för att vara väldigt kreativ.
Jo,
att
absolut.
Det är liksom ditt signum.
Ja, men absolut. Men för mig har det aldrig varit, det kreativa har kommit sen, just att skapa drinkar. Jag tyckte gästerna var mycket roligare och tycker fortfarande. Gästkontakten är absolut roligast, att få ett helt gäng och tycka att det här är världens jävla grej. Det tycker jag är mer intressant. Det tycker jag är också det kreativa, att lyckas så här, få ett gäng och bara från kanske att druckit, ska dricka en drink och gå vidare till att stanna kvar och dricka 10 drinkar var och testa allt. Liksom. Det är ju mycket roligare.
Jag tycker man ser det i alla fall de barkoncept som jag har varit med och tagit del av. Liksom, att det är det som driver det. Det är inte liksom nörderiet kring en specifik spritsort eller liksom tonerna i en.
Verkligen inte. Däremot har det blivit nödvändigt ont att bli väldigt nördig inom sprit. För att annars blir det svårt att prata med gäster om du inte har något att backa upp den här superfyllan man vill ge till folk. Som är glad. Alltså det ska ju vara kul att dricka sprit. Men om inte jag kan berätta mer eller mindre allt om en spritsort, då blir det ganska tråkigt. Men däremot, för det enklaste det är ju bara läsa på flaskan vad fan det är för något. För där står det oftast. Men det är inte så kul, för det kan ju vem som helst göra. Så hitta sig egna preferenser och lyckas hitta det kreativa bakom det och skapa cocktail som folk förstår men som inte kan göra själv. Det är ju skitkul liksom.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Ja, men rolig tror jag. Rolig, gränslös och generös tror jag.
Jag vill addera en fråga till rutan. Om du bara fick dricka en enda sak under resten av ditt liv.
Mambuco.
Seriöst?
Det är så jävla gott.
Vi har också hört att det är också det enda du inte skulle blanda i en drink.
Nej.
Alltså för, är för att den är perfekt,
perfekt
som den är.
Perfekt. Men det är ju sättet du gör Pucko på. Du är glasflaska, sen konserverar den ju, du värmer ju upp alltihopa liksom. Så det är ju ren perfektion. Jag har ju tatuerat en Pucko på benet liksom. På den nivån är det.
För de som inte har hört historien, hur kom det sig att du snör in på det, med drinkar och bartenderjobbet?
Nej, men min bror är ju också en kreatör och han, det är inte så många som vet det, men Stefan Karlsson som anses vara hotellkungen i Norrland är min storebror. Så när jag var 18, 2 veckor efter gymnasiet så flyttade jag till Lycksele och började jobba på Hotell Lappland. Och då var vi några stycken som skulle bli hotellchefer, så han hade en sån här hotellchefs-trainee-program. Så vi bodde ihop, jag och några till, och vi hade fruktansvärt kul. Men en kväll så fick jag hoppa in i baren, slagerbaren på Hotell Lappland. Och sen dess var jag fast. Jag tyckte det var så jäkla kul att jobba bar. Och var som så här, hade typ, ja men fortfarande ibland så kan jag känna så här, jag har så här pirr i kroppen för att det är så himla roligt att jobba liksom. Och det märker nog min familj också, du vet så här, om jag får gå iväg så här, ja men om de ringer till exempel från Facit, bara hej, kan du komma in och hjälpa oss någon timme? Det är inte att jag skulle säga nej, jag bara, herregud, ja, jag kommer. Och det pirret är väl det, skulle det lägga sig någon gång, då slutar jag med det här, tror jag. Men inte än. Så började det.
Du, i en artikel om dig från Trust Magazine som drivs av Annika Andersson, så skriver hon att du arbetar med cocktails med story. Vilket flera av umeborna har ju fått erfara, framförallt kanske under open-close-tiden, att det var verkligen en story kring det. Vad hittar du inspirationen till de här berättelserna? Hur går det till? Ta med oss kring processen från liksom, det här ska bli en drink. Och...
Men open-close var ju verkligen, det, både jag och Carl-Martin Edin som driver Guilty Pleasure nu. Där blev det, jag tror att 2012 var jag med i en tävling som heter World Class, där själva etymologin för hela tävlingen skulle vara att du skulle skapa en historia till en drink. Och jag har alltid tyckt det var kul att skriva. Alltså ända från jag var liten har jag skrivit jättemycket, och den ena konstiga saken efter den andra. Mycket så här kåserier höll jag på med när jag var yngre. Jag tror jag skrev min första kåserier när jag var 9 eller något där. Morsan har hittat skitsamma. Det handlar om Lucia i Bräcke. Ja. Irrelevant. Nej, men, och, så det, just det här då, lyckas skapa en historia till en cocktail. Nu är ju historien ganska korta och så här, de pratar för sig själv, många av drinkarna. Men på Open Close var det nog mer grejen att så här, vi hade en drink som hette Hyperion XX på Open Close. Där det handlade om en häst från England som var typ deras version av Sogin eller någonting. En sån här legendarisk jävla häst som också var så här kungligt blodig och allt möjligt skit. Så där var det ganska roligt att göra en drink som bara handlade om det liksom. Det var väldigt kul att skapa historier och sen hitta de här smakerna i storyn kontra att göra en drink. För det är ju skitenkelt, jag kan slänga upp en cocktail på en sekund. Men där vände vi på det. Så vi först skapar vi historien, sen hittar vi olika grejer i det. Och då blev det ganska kul och skapande. Skapandeprocessen blev ju tvärtom egentligen. Att så här, ja, men nu har jag hittat på en historia om det här. Eller läser på om någonting. Typ Hyperion, det var ju, behövde inte hitta på ett skit liksom, för han hade ju gjort allt för att vara häst då. Ja, men allt från kastanjenötter till, vi hade skitmycket roliga grejer i. Och allt det handlade om den här hästens liv egentligen och resa. Och så där var nästan varenda drink. En drink döpte Wayne Gretzky, gjorde en Bloody Mary för Uffe Samuelsson, alltså Robocop. Tacklade en kille genom plexit en gång så att Gretzkys fru fick plexiglaset och skar upp hela näsan. Så då berättade vi om hela den grejen och gjorde en Bloody Mary, men med smaker från Kanada och grejer.
Men var kommer de här historierna? Så är det bara liksom att någon springer på något eller googlar eller faller över någonting och så utifrån det så börjar man? Eller?
På Open Close var det med, då satte vi ett tema. Då kunde, tema kunde vara allt från krig till Nintendo eller vad fan det kunde vara. Och sen hittar vi historien efter det. Nu är det lite likadant på Facit. Men det här jobbar vi med ämnen, skolämnen. Nu till exempel geografi. Ja, då går vi igenom landskapen liksom. Och det är ju landskapen där folk kommer ifrån som jobbar här. Som man fått göra. Och då skapar ju de sin egna historia. Jag gjorde ju Jämtland liksom. Och där, jag gjorde en drink nu. Jämtland handlar ju, jag hatar ju fil. Det är så jävla äckligt. Så jag tänkte, ja, men det ska jag göra. Ska jag en drink med fil. Och se om det går gott liksom. Och då blev ju själva, då blev ju grundtanken för den drinken att göra något som skulle bli gott med fil för en gångs skull. Och det här tyckte jag blev gott. Det är första gången jag dricker fil. Men var ju tvungen också att tillsätta sprit och socker och syror för att det skulle bli bra. Men det blev någon slags smoothie för alkis här liksom. Så att, jag tror min kreativa process där och så här, hur jag skapat drinkar har på något sätt, det är inte lika viktigt för mig längre att skapa drinkar och just vara kreativ, utan nu är det mer någon slags mentorskap för alla som jobbar här istället. Hur de ska tänka och hur jag tänker och försöka vara en bra chef bara. Var snäll. Försöker jag vara nu. För förut var jag väldigt driven av det. Det var ju mycket tävlingar och sånt där. Och då var man så väldigt så här fokuserad. Det är inte lika viktigt längre. Nu är det viktigare att vara en bra chef och en bra förebild, tror jag.
Är det för stora ord att säga att du har varit med och utvecklat hela liksom cocktailbranschen med de här historierna och liksom sättet att jobba?
Ja, men då var jag med. Alltså, vi var ett helt gäng om man kollar på så här, renässanstiden på något sätt. 2006 och 2007 började ju Stockholmsbarerna, vissa då, bli väldigt, väldigt bra. Och det är ju som ett gäng, och alla de driver ju krogen nu liksom och är kvar i branschen. Men just det här tävlandet, det var ju jävligt stort då, framförallt mellan 2010 och 2015. Då var det väldigt stort med tävlingarna. Alla skulle vara med och tävla, och det var väldigt stora tävlingar liksom. Och det fanns väldigt mycket pengar inom det. Och då tror jag vi var ett gäng som började med det här kreativa och de här historierna kring cocktail som också har gett avstamp nu. Men det är inte lika viktigt längre, tror jag. Just de grejerna. Mest för att tävlingen inte heller är lika stort. De blev som lite urvattnade på ett sätt. För att det blev samma sak hela tiden. Och så här, det går inte att återfinna hjulet varenda gång med drinkar. Liksom. Utan det, så här, allting har ju grundats i drinkar överlag. Det har ju inte utvecklats jättemycket. De spriten har utvecklats och folk som står blandar har ju utvecklats. Men själva grejerna vi håller på med att göra syrliga drinkar, men fan, det har ju inte förändrats de senaste 150 åren. Det är ju samma skit vi blandar liksom. Det är bara det att vi gör det mycket snyggare och det finns mycket roliga produkter att jobba med.
De här tävlingarna, man blandar en drink och sen gör det som bedömer. Är det liksom hantverkskapet eller bara smak eller hur funkar
både
det?
Både och. Men, så en drink, eller en tävling heter Bacardi Legacy som var stor då på den tiden. Den var väldigt stor. Då skulle du göra en drink och så skapa en story kring själva drinken och skulle ha någonting med Bacardi att göra och gå tillbaka till familjen Bacardi, och sen skulle du göra en cocktail så som handlade, som på något sätt skulle kunna göras vart som helst över hela världen. Och det är ju skitsvårt liksom, för det finns ju inte allt över hela världen. Och då gjorde jag en liksom lite Peppin som handlade om en gammal chef för just Bacardi som var lite så här wild and crazy och var lite så här fuck you, vi kör våran grej liksom. Och han kom, hans familj kom, de höll på med majs och grejer, så jag gjorde så här majsskum som blev jävligt hypat. Jag knäckte koden där något år där, att jag gjorde skum på varenda jävla drink, och det var ingen som hade gjort det. Skum är ju inte så jävla hett liksom, utan det var ju när den molekylära gastronomin, då gjorde folk skum, och sen började jag göra det egentligen 5 år efter det var hett, men vann varenda tävling på grund av det liksom. Det som skapas med tävlingar, det är ju nätverk liksom, att du får träffa andra likasinnade och åka runt hela världen gratis och bara se andra barer och se hur andra jobbar. Jag tror att det var roligast med tävlingarna. Att bara få se världen, men med andra bartender som tänker exakt likadant som du. Men har lite olika approach för att alla är från olika länder. Och det är ju det som är med resande och just sådana där grejer. Att du blir ju världsfrånvänd om du bara åker till Mallis och Thailand. Liksom. Och det är det enda du ser. Men att få åka till Kuba, Libanon och alla de här platserna som är ganska stökiga. Det blir ju att du blir en mycket bättre människa liksom, när du får se hur alla andra har det. Så själva skapandet och det här kreativa, vad gjorde man i tävlingen, det var lite skitsamma. Det roliga var att få se världen på ett annat sätt liksom.
Är det från de där nätverken som du hittar inspirationen till ditt arbete och liksom inspireras till att göra nya saker?
Ja, men det är nog ett av dem liksom, att man har fått jag kan åka till vilken stad som helst i hela världen, så kommer jag känna någon där som är bartender liksom. För det är ett väldigt tight community, det är ett väldigt roligt community, för att alla är ju, om inte ADHD-barn, men alla är ju egentligen rockartister utan någon som helst musikalisk känsla. Det är därför vi står i en bar och det är ju våran scen liksom. Jag var inspirerad av mer av bartenders förut, tror jag, än vad jag gör nu. Nu är jag mer inspirerad av, ja men, alltså, just facit är ju, då inspireras jag av destillatörer och folk som skapar saker och små bryggerier och destillerier och så här, Lena i Högtorp som gör våra syre liksom, henne blir jag ju peppad av liksom, bara, men jag vill skapa en drink för att hon ska tycka att det är gott liksom. För att då kan jag nå ut med hennes känsla, för att hon kan inte vara här hela tiden, hon är fan 67 liksom, inte orkar hon stå i en jävla bar, men att förmedla deras känslor och deras så här, på något sätt deras smaker och hur de är, det tror jag att det inspireras jag av nu liksom. Andra små så här, ja, men som kanske behöver en liten high five mer än någon annan.
Du är inne där på Lena när det gäller syrorna ni använder här på Facit Bar. De som inte har varit på Facit Bar, vad är det här för typ av ställe?
Facit är ju den enda baren i hela världen som är helt svensk. Så bara svenska råvaror, svensk sprit. Så det är ju själva USP:en, liksom, att vi gör något helt annat som ingen annan har gjort. Vi har inga avtal med någon som alla andra har. Alltså det kan ju vara allt från bryggerilån till stora avtal med väldigt stora. Du kan ju ha lån till förbannelsen, liksom, och att du får marknadsbidrag och sådär. Vi har inget sånt, utan vi jobbar bara med små svenska producenter. Det största är Absolut såklart, men då köper vi Absolut i Lyx istället, som är deras absoluta värsting, som inte så många jobbar med istället. Och här nu är ju den näst största. Och det är ju, de är ju stora, men de är inte så stora att de skulle... Det är inte så att de rår på Gibson och Beefeater, de här fortfarande. De är inte ens i närheten av de volymerna. Så att jag skulle nog säga att hit kommer man för att testa någonting som man aldrig har testat förut. Och tagit bort citron och lime var ju svårt från början. Vi bara, hur fan ska vi göra det här? Både jag och Erik då, som är barchef. Fan, ska vi balansera upp allting? Liksom? Hur ska det gå? Men i och med att vi också började leta och blev ganska duktiga på att leta och försöka hitta de här sakerna, så blev det väldigt bra. Ja, men så här lingonsyra, rosenkvitter. Jag bara, inte fan trodde vi att det skulle funka att göra med drinkar. Men det, nu alla som har börjat jobba här har ju fått lära om sig också. Man har en ganska stabil grund att stå på när man kan göra en sour på citron och socker och whisky eller vad fan nu är. Men nu har alla bara fått ställa om. Oavsett hur duktig du har varit innan, det är ju skitsamma när du börjar här. Vilket också är en utmaning för alla. Så Facit har ju blivit... Jag vill att det ska vara en fest varje dag på Facit när det är öppet onsdag eller lördag. Och ibland blir det ju verkligen det. Igår var det ju en jävla hallabaloo här, liksom, på en onsdag i Umeå. Och det tycker jag är det roligaste just nu. Och skapa någon slags fest för både folk som jobbar och kommer hit, liksom. Så att, nej, jag vill att när man kommer till fas så ska man få något helt annat som man aldrig har varit med om förut. Och det låter superpretentiöst och bajsnödigt som fan, men det ska fan kännas så, liksom.
Finns det någonting som du önskar skulle vara svenskt? Alltså, okej, jag fattar citron och lime.
Chartreuse hade varit så jävla skönt. Det hade varit... Nej, men jag tror sådana grejer, så här små, lite mer luddiga grejer, för Sverige är väldigt bra på att göra gin. Det är det vi gör. Det finns några destillerier som gör lite annorlunda grejer. Det Bogebränneri från Gotland gör väldigt speciella grejer. Men jag skulle vilja ha mer, lite mer skeva grejer. Lite mer far out, lite konstigt, liksom. Det saknar jag. Så här konstiga likörer och lite roliga grejer. Chartreuse framförallt, det är ju fan ett skämt att man inte har någon kartesanmunkar i Sverige.
När man har knäckt koden då för hur man jobbar med syran och sånt här, vilka är de största utmaningarna för er på Facit?
Jag tror från början var det någon utmaning att vi inte jobbade med de här stora, liksom, att man har en ganska säker plattform. Men nu har vi själv insett, förra året gjorde vi 50 000 cocktails ungefär. Då kan vi beräkna varje år ungefär så här mycket syra kommer vi behöva. Så det är nog mer det, och försöka hitta någonstans, vad fan, hur mycket behöver vi och vad behöver vi? Och också kunna sätta press, för att vi vill ju inte att en cocktail ska kosta 220 kronor, liksom, för det är inte rimligt för en cocktail. Utan vi måste ändå ligga 170, och det tycker till och med jag själv är som så här, fan, det är alltså mycket, liksom. Men vi kan inte ligga med det, för då finns det ingen avans i det, då är det ingen mening att hålla på. Så att det jag tycker nu är intressant, det är att kunna så här, ja, men vi köper in 10 flaskor från Norrbottens destillerier fyllda, och sen sparar vi de flaskorna och får skicka dunk här efter. Sparar på miljön, behöver inte skicka mer flaskor. De är mycket enklare att tappa upp 30 liter på en dunk jag vill skicka, liksom. Och så tappar vi det själva. Och det får man göra, och det har ju blivit, för då kan man komma ner i pris och de får också upp volymerna på det. Och det tror jag, det var något jävla smart grepp från oss.
Vi pratade lite grann om hur det utvecklas. Om du får sia in i framtiden, vad ser du kommer liksom i barväg, i drinkväg, i matväg?
Jag hoppas ju och tror att Sverige är, att vi har startat, vi var ju först i alla fall. Men nu har ju flera, jag vill se fler barer. Jag hoppas att det blir ännu mer att folk frångår de här klassiska spritsorterna och börjar jobba mer svenskt. Det hoppas jag verkligen. För jag tror att Sverige behöver det. Vi vill ju bara visa att det går att göra, liksom. Och kunna bara säga att det här går faktiskt att göra och du kan tjäna pengar på det. Men du främjar ju så mycket mer, liksom, genom att jobba svenskt. Så det hoppas jag verkligen.
Om du blickar utanför Sveriges gränser och liksom ser på mer så här globala trender inom den här branschen, är det samma sak då, fast man jobbar mer närproducerat även utomlands?
Men det finns några ställen som är väldigt sådär hardcore. Liksom. Det finns ett ställe som heter La Syndicate i Paris som bara jobbar helt fransk till exempel. Och har gjort ganska många. Sen har de ett ställe som heter La Commune. De bara jobbar med en kommun åt gången. Ja, men globala trender. Nej, men jag tror att låg alkohol kommer ju väldigt starkt. Liksom. Det satsar väldigt många på. Och att du också släpper en whisky liksom, som ligger lägre alkohol. Så mycket sånt kommer nog. Liksom. Men jag hoppas väl att, du vet, att det finns lite mer edge i det folk gör. Liksom. Och det ser man också. Så här, men även de stora spritvarumärken som Bombay till exempel släpper mycket små limiterade grejer. Bara för att nå ut för att lyfta deras vanliga jävla skitprodukt. Men jag tror att det tror att folk börjar experimentera ganska mycket mer och göra det mycket mer hållbart än vad det är. Liksom. Jobba mycket mer. Ja, men som vi jobbar med dunkar, det börjar komma mer och mer. Liksom. Så jag tror att trenden nu tror jag, det är att försöka få det mer hållbart. Och det här jävla flygandet med alla flaskor hit och dit tror jag måste försvinna ganska hårt. Liksom.
När ni startade Facit Bar, om ni skulle ha hållit kvar vid det här svenska och som vi varit inne nu på de här trenderna, ja. Hur man jobbar. Fanns det andra koncept som ni övervägde snarare än att vända mot skolämnen och på det sättet bygga själva konceptet runt omkring?
Nej.
Det var det. Det,
nej, det sjuka var att jag hade bara det här. Eller så här, Jörgen frågade, vad vill du göra? Och så sa jag exakt det här. Alltså vi har inte dragit av. Det här måste ju vara också en av de få bara som inte har ändrat sig. Liksom. Från första dagen satte vi som så här, ja, men när jag satte ner på print och pratade med Erik första gången. Bara, ja, men jag vill att du kommer upp, flyttar hit och blir barchef. Liksom. Och så vill jag ta med Amanda som var min hovmästare på grann också. Och jag vill att konceptet är det här. Vi jobbar helt svenskt, vi jobbar efter svenska skolämnen. Vi sätter konceptet efter det liksom, för att det blir jävligt roligt. Och sen har vi har inte ruckat på den linjen. Vi blir ännu mer hardcore liksom. Lyckats få tag i svensk salt och såna grejer som bara. Ja, men vi har blivit ännu mer 100% svenskt, trodde jag inte att vi skulle vara så här fort, tror jag. Men det fan från dag ett har vi bara kört på samma jävla grej. Sen gillar jag också Facit som namn, för de Facit är ju från räkna- och skrivmaskinerna. De körde också sin jävla grej rakt in i väggjäveln liksom. Bara så här, nej, datorer, det är ju jävla fluga, skit i det. Vi kör på elektroniska skrivmaskiner istället. Så jävla korkat, men jag älskar bara så här, fuck it, vi kör liksom.
Om man följer dig i sociala medier så vet man ju att du är en människa som har lite svårt att sitta still och du har många hjärn i elden.
Ja.
Kan du berätta om något spännande projekt som du håller på med just nu?
Oj, men det är ganska mycket nu framöver faktiskt. Vi håller på med café, nu ska vi starta någon slags jävla YouTube-kanal. Jag ska stå, vad jag menar, precis som jag redan är. Som blir också så här, café vill också ha med gäster som ska vara med i tidningen liksom. Så då får de flyga upp hit till Umeå. Så det är väl en grej. Sen ska jag släppa en ny sprit som släpps i maj blir det, precis innan sommaren. Då håller jag på med håller vi på att kolla om vi kan starta upp en annan grej här i Umeå nästa år.
Cliffhanger?
Ja, verkligen. Jag kan inte säga så mycket. Och det är mest för att jag inte vet så mycket heller. Nej, men sen har jag lite roliga resor framöver. Jag ska till Mauritius och jobba och skapa ett utveckla cocktailbar där och lära personal hur man blandar svenskt på Mauritius. Nej, men så det är ganska mycket nu framöver faktiskt. Det här blir ett roligt år. Det är mycket som händer. Men det känns också som att något hemskt kommer hända. För nu har gått så jävla bra ett tag. Så nu är jag lite så här beredd hela tiden.
Till svenska folket. När vi nu håller på att preppa liksom för vad är det för någonting man ska stoppa ner i dryckesväg i preppinglådan?
Pucko.
Det är samma svar.
Nej, oh boy. Nej, men jag vet inte. Men man ska nog bunkra det dunkvis.
Dunkvis.
Köp en 30 liters dunk och så häller du ner din favoritsprit där. Och så preppar du med den.
Om vi inte går på Pucko, vad blir din favoritsprit? Vad är din 30 liters dunk?
Oj, fylld av. Kul. Bra fråga. Men jag är en jävla sucker för whisky alltså. Nu finns det en ny whisky som är lite destillerat som ett agitator i Arboga har gjort. Som de kallar för Argument Sad. Vad det är kul. Men då har de jobbat med en gammal kornsort med ett svartvete. Och så har de lagt det på kastanje och ekfat som är helt jävla otroligt. Som jag kan troligtvis dricka ohemuliga mängder av, men jag ska inte göra det. Det skulle jag fylla upp det. Nu i alla fall. Sen kan det där ändras till imorgon. Men sen är jag ju också så här, Bloody Marys kan man ju dricka hur mycket som helst av. Dreyer kan jag dricka. Ja. Det blir nog flera dunkar för mig, tror jag. Men det är också en grej. I såna här tider, folk dricker ju ändå. Barer kommer alltid att finnas. För där, oavsett om det går hur bra som helst i livet, så dricker du och firar det liksom. och ser allting ut att gå åt helvete liksom, så dricker du också. Så alltid, för folk är så jävla rädda i så här inflation och folk pratar om ekonomi. Men det spelar ingen roll, för en bar kommer alltid stå kvar liksom, om det är en bra bar. För där kan alltid folk träffas och släppa det här som är utanför. Det tror jag är viktigt också. Inte dricka bara för försvinnandets skull, utan mer för det sociala.
Vad gör Emil Åring om 5 år?
Men jag gör nog ganska, jag tror att facit står sig kvar då. Jag har nog trappat ner och jobbar inte lika mycket, tror jag, bakom just baren och i service. Kanske med att utveckla mer koncept och jobba mer med, försöka också få mer folk in i branschen, tror jag att jag vill försöka med. Jag skulle vilja lära ut lite grann mer liksom. Det skulle ge tillbaks någonting, för att den här branschen har ju gett så jävla mycket till mig liksom. På något sätt vill jag ge tillbaka, och inte bara genom en bar, utan också kanske lära ut liksom.
Det är risk att facit blir en skola.
Ja, oj.
Eller inte det meta lite på.
Ja, det blir väldigt meta. Rektor och regn.
Ja.
Fan vad coolt.
Rektor och regn, det ligger också bra i munnen.
Ja, det gjorde verkligen det. Ja. Det, och jävla vad hardcore att jag skulle starta en skola,
ja,
som heter
FAS. Det.
Ja, en barskola. Nej, men det, starta en barskola, det skulle vara kul.
Varsågod.
Tack.
Du får
tack.
Den.
Ja, så nu vet ni vad jag gör om 5 år.
Jajamän.
Så jävla smidigt.
Emil Åring, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Kul att vara med.